I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Välkomna tillbaks till podcasten Samtal denna vecka som är den 18:e i ordningen. Tänk att det har gått 18 veckor sedan det här året började. Det är ju nästan halvvägs. Och den här veckan tillbaks igen Kenneth Gregg. Hej Kenneth.
Hej.
Vad är status i Ukraina? Har ni fått sommar nu?
Nu har vi äntligen sommar. 22 grader varmt. Körsbärsträden har färdigblommat. Maskrosorna har blommat ut. Och nu väntar jag bara på jordgubbar i trädgården.
Mm. Men de gubbarna ni har, det är istället obehagliga ryssar med automatvapen.
Ja, det, av någon anledning så kom de över gränsen för över ett år sedan.
Turisterna.
Ja.
Och den stora frågan på alla släppar nu, det är ju offensiven. Vad är det som händer där?
Nu händer det mycket, va? Nu får jag inte säga allt, men jag kan säga det som har blivit officiellt på vissa medier, så det är bara att upprepa. Spjutspetsarna är på plats. Vi har fått in 90% av de vapen som vi behöver. Vi har andra vågens soldater som också är på väg in i sina ställningar, det vill säga det som ska säkra det land som är taget tillbaka och vakta material och krigsfångar. Vi har logistiken börjar bli klar och vädret börjar ha gjort sitt snart, så att det borde bli ska vi säga, det är uppfyllt kraven för att man kan påbörja en offensiv. Förberedelserna har ju också börjat på så vis att vi nålsticks attackerar ryska depåer, både manskap och vapen. Vi attackerar deras logistikvägar. Vi sänder drönare upp till Krim för att skapa panik bland den ryska befolkningen på ort och ställe för att få det i rörelse. Våra myndigheter har direkt uppmanat civila i Krim att inte uppehålla sig i närheten av militärdepåer eller militärinstalleringar. För att det har sagt direkt ut, vi kommer att börja attackera. Vi attackerar i små mot attacks för att se hur de håller garden uppe. Det är också en psykologisk före. Och vi har färdigt tränat på hur man tränger igenom de så kallade drakenständerna. Så att nu är vi färdiga och väntar bara på generalstabens order.
Mm. Och om man då jämför med när man befriar Cherson och Charkiv-områdena runt om. Skulle du kalla det för offensiv?
Ja. Det kan du ju göra. Men det som var med Charkiv-offensiven, den gick ju så mycket lättare än vad vi trodde. Och det betydde att de delmål som där vi skulle stanna upp för att återhämta lite kraft och sen gå vidare, kom beslutet att bara rulla på. För ryssarna kom ut i sina skogsgluntar med händerna över huvudet och gav sig. Sen fick vi också en otrolig mängd materiel. Och det var ju liksom inte bara att lämna efter sig där, utan fick ju också avsätta trupper till att vakta det. Så det betydde ju att den spjutspets som vi hade måste lämna vaktmanskap bakom sig. Och det minskar ju spjutspetsens bemanning, och därför så tog då ångan slut också. Mm. Men det misstaget gör vi inte nu, utan nu är allting förberett.
Och hur i manskap sett, hur mycket flera man har man nu för en offensiv än man hade då?
Nej, det kan jag inte säga nu, men så mycket kan jag säga att vi hade ju 40 000 man ute på i Europa på utbildning, 40 000 plus, de är alla tillbaka, de är alla i position.
Mm. Och nu har man ju också lite ny utrustning då, bland annat de här stridsvagnarna. Ska jag säga rätt den här gången? Det är inte panter, utan det är Leoparderna,
ja.
Och har du hört någonting om deras, finns de på fält nu eller?
Det finns direkt bakom artilleriet när de sätts fram för att skjuta sönder försvarslinje 0, 1 och 2. Ryssarna har ju en doktrin där man har fyra försvarslinjer. Det är inte den här tre försvarslinjesystemet som är...
Det är de första är liksom de här fångarna som man har släppt ut från fängelse.
Ja, eller de är väldigt dåligt utbildade med gammaldags vapen.
Och sen har man i andra linjen...
Då har vi då lätt artilleri och lite bättre utrustat folk. Sen tredje linjen så har vi då hela artillerispansar och två tredjedels elitsoldater, och i sista linjen har vi det riktigt som man kan kalla för elitsoldater. För deras uppgift är att täppa till luckorna som kommer att ske. Mm. Så nu mäts ju också vilken av militärdoktrinerna är mest effektiv.
Ja, och jag måste säga att ditt humör har gått upp de senaste 2-3 veckorna. Du har, för varje gång vi pratar om den här offensiven så hör man mera och mera, vad ska jag säga, vårkänslor, förhoppningar i din röst. Är det en korrekt analys eller?
Ja, det är det. Det var vad jag ser, och det som jag ser som jag inte kan berätta, så styrker mig i uppfattningen att mitt antagande om att kriget i princip är över skulle vara till midsommar. Med princip då menar jag att ryssarna har fråntagit all möjlig motoffensivsmöjligheter och ställningskriget kommer att vara svagt.
Mm. Ja, och så har vi ju då informationen om det här som jag tycker att är... den är lite bristfällig, och det har att göra med hur medier ser på det här med sanningen. Och där gjorde vi en artikel på Non Grata den här förra veckan som rubriken var SVT Nyheter ljuger om exklusiv intervju med president Zelensky. Och där var ju bakgrunden att man hade en pressstund för nordiska medier eller skandinaviska medier, där då SVT går ut och säger att de har fått en exklusiv intervju. Rubriken säger det, URL:en säger det, ingressen säger det och brödtexten säger det. På fyra ställen gör de det. Och jag tycker ju att SVT i allmänhet har varit ganska bra, men nu av någon anledning så valde de att inte skicka den här väldigt, väldigt duktiga reportern Bengt Norberg, utan de skickade istället Kristoffer Wendick. Och det här är märkligt, för att de ljuger. Man ser i intervjun att det inte är en exklusiv intervju. Och jag mejlade till dem och påpekade det här direkt. Vi skrev en artikel om det, men de har fortfarande inte ens kommenterat att de ljuger om det här. Och det är lite tråkigt, för att nu låter de sig, ur mitt perspektiv som journalist aktiv i Sverige, de låter sig förtas av Zelenskyjs kärnglans. Ser man stjärnglans? Jag har alltid fel, jag har aldrig lärt mig det där. Men de låter sig förtas av hans status som en internationell superkändis, snarare än att faktiskt det blir sensation. Sveriges Television gjorde sensation. Vad tänker du om det här?
Jag är också lite förvånad att man inte sände Bengt och Emil. Jag har ju haft glädjen att jobba med dem ett antal gånger. Varit tillsammans med dem på fronten och känner ju dem båda riktigt personligen. Och alla har ju sagt att Emil är en väldigt tillbakadragen och blyg person. Men han av alla så slog faktiskt fram ett ska vi säga en replik när vi var i maj i Harkiv och vi var på väg bort från den här frontlinjen. Och då fick vi en artilleri som slog ner 50 meter bakom vår bil. Så vi kände av tryckvågen. Men Emil, han tittar långt upp, tittar sig runt och säger ryssjäv, jag får inte säga det hela. Nära skjuter ingen hare.
Oj, oj. Så. Där snackar vi krigskorrar alltså.
Ja, absolut. Absolut. Så, jag är faktiskt förvånad att det inte hade de två med intervjun av Zelensk.
Ja, för det är lite, jag tycker också det är konstigt, därför att dels så är ju Bengt den som åtminstone jag har sett mest av, det är Bengt och sen är det hans kollega som jag inte kommer ihåg vad hon heter.
Elin,
så heter hon. Men nu helt plötsligt så skickar de den här killen istället och jag vet inte, det är ju han som är då, han heter så mycket som Kristoffer Wendick och det är ju han som är då huvudreporter. Jag tror att det är han som har valt, jag vet nu kan inte jag säga om det är så eller om det är redaktör, men de liksom brandar. Det känns som att de använder det här till att branda, det är exklusivt, det är coolt, det är häftigt, kolla här är Zelensky, och sen är det bara fullt med människor där inne och bland annat personer som du och jag är bekanta till som man till och med ser i filmen att det är där, som är från ett annat medie som också är så här, det är inte exklusivt. Amnesty som du har påpekat och lyft upp har ju haft, de släppte ju en katastrofrapport förra året i augusti där Amnesty verkligen visar vilka oerhört inkompetenta aktivister de är. Och nu släppte New York Times en rapport som 5 experter inom internationell humanitär rätt har kritiserat då, den här rapporten där de kritiserar Amnestys rapport. Vill du sammanfatta originalrapporten och lite vad som hände i den här rapporten som dök upp?
Ja, vi blev anklagade för att utföra krigsbrott genom att placera vapendepåer och manskap i skolor och sjukhus och daghem. Och det här hade ju absolut ingen ankring i verkligheten. Ja, vi hade i skolor och sånt, men det var evakuerade sådana, så där fanns ingenting annat. Inga civila överhuvudtaget. Vapendepåer så har vi inte där, vi har manskap, vi har det på olika ställen. Så även det var ju en total fantasi. Men det som var det mest bedrövliga med hela det här var att det påverkade under lång tid hjälpen till Ukraina, framförallt då den frivilliga hjälpen. Och jag vågar här och nu påstå att det kostar oss faktiskt ett tiotals, dussintals liv. Så att jag var ju väldigt flyförbannad på den.
Hur, på vilket sätt då?
I och med att det inte kom fram det förnödighet sånt som var allt som det väg. Det blev ett avbrott. Eller det, om du ser på inkommande humanitärian hjälp till Ukraina, så direkt efter den rapporten så har vi en djupdykning i gods över polska gränsen. Och det betyder ju då att det är både soldater och civila som har fått betala ut för den här klavertrampet.
Ja, och det där är alltså det som hände nu då var att den här rapporten läckte. Och vad är liksom nyckelpunkterna i den här rapporten?
Ja, det gör det att man har utgått från fel basfakta. Man har använt ett tvetydigt språk. Man har dragit felaktiga slutsatser. Och alltså det var, juridiskt sett så var den under all kritik enligt den läckta rapporten.
Mm. Och då har ju då Amnesty först så sa de inte så mycket om det, men sen gick de ut. Och vad var deras, vad liksom sa de om den här rapporten? Hur?
Ja, massa, det var en massa virvar, en massa bla bla bla, som egentligen, det var ju en lång ramsa med förklaringar, men upprepningar på var och varannan rad. Och sen ingen ursäkt, ingen bekräftelse på att ja, vi har gjort fel, utan ja, vi ska kanske förbättra, vi borde kanske ha gjort det och det. Det är ju bedrövligt, rent ut sagt.
Mm.
Det gör att man blir ännu mer förbannad.
Ja. Och någon som verkligen gillade den här rapporten från början, det var ju Rysslands ambassad i London.
Ja, och fredsrörelsen. Ja. Det var ju, det skrek ju väldigt högt. Svep TV tog upp det här i anledningen till att överhuvudtaget inte understödja Ukraina. Så att...
Ja, och då får man ju säga, de som har hört i den skaran kanske ska ta en lite funderare nu när det faktiskt har kommit information. Det var ju, folk var ju kritiska direkt, men då var man, nej men Amnesty har, de är duktiga och de vill väl och de har bra, men jag ska säga att nu vet vi att Amnesty, de pratar skit, lyssna inte på dem. De gör säkert,
ja, och
bra
sen, allt det här visar ju att den organisationen är toppstyrd. Det kommer liksom upp från högre ort vad landscheferna ska kommentera och inte kommentera. Så att det här visar ju att det är en organisation som har blivit på tok för toppstyrd och har egentligen missat sin grund. Så tillbaka till rötterna i min uppmaning till den här organisationen.
Mm. Ja, men det, du vet hur det blir när pengar styr.
Ja.
Sen har vi det som många väntar på nu. Det är ju din bok som har fått ett namn, Uppdateringar från Ukraina. Jag kan meddela att boken nu finns registrerad. Den har fått ett ISBN-nummer och nu kommer förköp snart att bli tillgängligt. Jag vill nästan gå ut, det är inget löfte, men det är en spekulation. I mitten på den här månaden så kommer boken att finnas som förköp. Så ni som är intresserade av att få information om den här kan gå in på nongrata.se/kenneth-greg-bok. Och där finns också en länk på den plattform som du lyssnar på, om du lyssnar på Spotify eller om du kollar på YouTube, så finns det nere i beskrivningen. Vad tänker du när du hör det här? Jag har inte berättat det till dig ännu, Kenneth, den här nyheten. Utan jag
det har gått snabbt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm, det har att göra med våra väldigt duktiga medarbetare, bland annat Gabriel, som har kämpat som djur, vill jag påstå, med det här manuset. Och nu håller jag på att läsa i kapp hans arbete, men han är mycket, mycket snabbare än mig. Och jag vill påstå att det här är väldigt bra innehåll i form av att det är en autentisk sammanfattning av dag för dag. Och det är häftigt att se, för att du har aldrig, det var aldrig din mening att det här skulle publiceras.
Nej, det var inte det. Men som sagt, intäkterna som jag får från den här, det kommer att gå till uppbyggande av krigsinvalidsstiftelsen, så att vi får våra skadade soldater som blir skadade för livet, att de kan få rehabilitering. Mm. Så på så vis är jag glad att jag godtog det här att publicera det.
Mm. Och redan nu i ett mycket, mycket tidigt skede så finns det långt gångna planer på att simultant släppa den här boken på engelska. Jag hoppas att det är möjligt. Det är första gången som jag är del av en utgivning. Så att jag lär mig väldigt mycket under den här processen. Men vi har också lite saker som har hänt den här veckan i Ukraina. Det är en raket i Oman som har dödat över 20 personer, vad vi vet nu. Vad var det som hände där?
Det är ju det här vi har befarat. Nu riktar man inte alls in sig på vår energi infra mer, utan vad vi nu har är en massa folk, massa ryssar som går runt och tittar och tar upp koordinater, för de anser att där finns det soldater, där har vi troligtvis en massa vapen. Och sen sänder man de här koordinaterna vidare. Och sen har ju nog ryssarna då någon som går igenom det och ser vilka av det här verkar reellt, och sen sänder man en raket dit. Och nu är jag också det andra problemet ju det att ryssarna har inga riktiga precisionsbombningar mera, utan det kommer lite på måfå. Och det träffar någonting helt annat än 500 meter till en kilometer från vad de försöker träffa. Då går det som i Oman. Så det träffas en bostadskomplex.
Ja, jag har hört, och nu är det ju ingen som kan bekräfta det här, men att många av de här attackerna utförs med gamla sovjetiska kartor där man tror att man träffar, alltså att ibland så smäller det någonstans ute på landet eller ibland till och med träffas bostadshus, men att man använder gamla sovjetiska kartor. Finns det något sanning, tror du, någon sanning i det påståendet?
Jag tror det är lite överdrivet. Ja, de har det på marktropperna, men de har ju internet, de har tillgång till Google Maps, så att, och sen finns det ju det som ger koordinaterna, så de stannar ju till, tar koordinaterna vad som deras mobiltelefon visar och sänder. Utan det är nog mera det här, fast det ska vara rätt programmerade, det är att softwaren i de här missilerna är föråldrat och det bara inte fungerar.
Ja, bör det ta slut på sådana här raketer, eller har de ett riktigt, riktigt stort lager uppe i Sibirien?
Nej, det är klart de kan ha ett stort lager, men hur många av det som är i lager fungerar? Det har ju misskötts lagringen i 30 år. Så att det här var ju ingen nyhet för mig att det här skulle ske.
Men de raketerna som de håller på att skicka nu, är det liksom gamla sovjetpjäser?
Ja då, nu är vi ner på 60-70-tal.
Jag förstår att det är helt omöjligt att spekulera, men bara för att liksom försöka få ett grepp, för jag har absolut inget grepp och jag tror att ganska många inte har det. Hur mycket har det här kriget tagit ner på Rysslands förråd när det kommer till sån här?
Jag skulle säga 70% är vi på nu.
Att de har 70% kvar, eller att det har tagit 70%?
Nej, att det har tagit 70% av den tillgängliga, av det användbara lagret. De här attackerna som nu kom, det var ju 51 dagar sedan den sista attacken. Jag brukar ju alltid säga i mina uppdateringar att nästa attack kommer 1,5 till 2 månader efter att vi har sänt, och det kom det ju. Men nu kom det liksom 23 istället för 81 den tidigare. Okej, vi fick 15 sen följande natt, så 38. Men 38 utav 80, i förhållande till 81, så visar ju att det talar ju sitt eget språk.
Det är ju också, som jag har sagt tidigare, det är ju osannolika pengar man spränger. Alltså det är så, de kostar ju så fruktansvärt mycket styck, de här, att det är, man blir mörkrädd när man tänker på dem. Kan vara en av de här kan kosta upp till $1 million.
Ja, och sen är ju det att det är helt onödigt att skicka sånt skräp mot Kiev, för vi har luftvärnet runt Kiev nu, det är ju, jag skulle säga, världens bästa.
Ja, den attacken som råkar ske när jag råkar vara där, eller den råkar inte ske, men jag råkar vara där, då var det, jag tror det var 51 som kom då, och då var det 2 som slank igen. Det var 30 eller 31 som kom mot Kiev och 2 som slank igenom.
Ja, nu de här 2 sista attackerna mot Kiev så kom ingen igenom.
Och hur är då, om man kollar på liksom, nu de här som kör luftvärnet, de har ju fått oerhört mycket övning. Det måste ju vara nu de bästa i världen på att sköta luftvärn.
Absolut, och sen då när vi har fått det patriotsystemet då, och lite annat smått och gott som ännu inte har blivit redovisat, men jag kan garantera er att vi har annat smått och gott också.
Hur är det då, det finns, eller, om vi börjar då med att gå i, eller vad är skillnaden på de här vanliga raketerna och en ballistisk raket?
En ballistisk kommer ju rakt uppifrån och ner, det vill säga den skjuts i hög båge, och den kommer ju med väldig fart. För i patriotsystemet så hade vi väldigt svårt att ta ner dessa, men nu har vi ju tagit ner de 3 sådana har ju nu kommit mot Kiev, och det blev alla nedtagna.
Och de här är också, de går väldigt, väldigt snabbt om jag förstår
det
rätt.
De går väldigt snabbt, ja.
Och de är de, vad heter det, överljudshastighet?
Nej, det är inte unison, så det är inte. Det har faktiskt inte kommit mot Kiev, utan det har det ner mot, syd. Så det här. Men patrioten tar också ner det, så att det ska inte vara.
Vad blir konsekvensen av att ta ut en kärnvapenbestyckad raket i luften?
Då blir det ju radioaktivitet, men det kommer inga sådana. Och kommer det en sån så vet vi den i avfyrningskedjan. För vi har ju våra vänner i USA som jag har byggt upp ett otroligt signalspaningssystem, och alla ryssarnas avskjutningsramper, det är garanterat, så vet amerikanerna vad det är, och det är under fullständig bevakning.
Vi har ju då Prigozhin som är ledare för Wagner, och nu har ju han haft lite olika utspel där han går ut och öppet kritiserar Ryssland. Han har gått ut och sagt att vår offensiven kan bli en tragedi för Ryssland. Vad är det som gör att han öppet är så emot Putin? Vad är det som gör att han går runt och kritiserar? Är inte det meningen ur Putins perspektiv att det här ska vara en allierad?
Ja, en dag kritiserar han, andra dagen tar han det tillbaka, och sen ny kritik lite svagare, men sen tillbaka dragande. Det är en intern rysk politik som nu förs. Om vi då ser på de fakta vad vi vet och vad vi har sett för fronten, så är ju det att minst hälften av Wagners soldater, de har fått sätta livet till. Eller är så allvarligt skadade att de inte kan strida mer. Och det betyder ju då att du har en brigad som har tappat 50% av sitt manskap. Den är inte mer stridsduglig. Ja, den är stridsduglig, men den får ingenting till stånd. Och därför har man ju nu fyllt på då med elittrupper och arméns övriga trupper. Och Gazproms egna privata arméer. Men det har inte heller hjälpt överhuvudtaget. Lite hade kommit fram, men det har inte tagit Bakhmut. Så man ska ta nu det här Prigozhins uttalande alltid med en nypa salt.
Ja, han verkar ju vara väldigt instabil i alla fall när det kommer till. Och jag menar, man kan inte vara en frisk människa om man håller på som han. Han har ju då innan det här kriget åkt runt i övriga eller andra länder där det har varit krig, bara för att det verkar som att han gillar att skjuta människor, mörda människor.
Ja, så han får han ju betalt per 100 meter land som det erövrar, så det är ju big business för honom.
Ja, och någon 100 meter har de ju avancerat i Bachmut. Om man går in nu när vi spelar in på tisdagen den 2 maj så kan man se att de faktiskt har tagit sig fram till bitar av vägen in i Bachmut. Vad är det som har hänt i Bachmut?
Hela Bachmut de facto det är ju ett slagfält. Man kommer en gata för gata. Det har egentligen ingen betydelse så länge flankerna hålls. För om de bara kommer avancera i front och alltså, så du har ansikte mot dem och de kommer mot dig, då är det mycket enklare att försvara, va? Och samtidigt får du då också förorsaka större förluster till fienden. Men nu har vi också gjort nu som då motattacker och tagit tillbaka lite, och sen har vi dragit oss tillbaka, så att på det viset som nu Deep State Map gör och dra upp en här i, det här är under kontroll av Ryssland, det här är en gråzon, det här är kontroll av Ukraina, det är en uppskattning, den lever varje timme, så att det här är någonting som det var en timme. Nu har vi också kommandören för striderna i Bachmut-området har ju gått ut och sagt att vi har gjort motattack och tagit tillbaka några positioner. Men det här är en stadsstrid, det börjar fram och tillbaka. Och att titta på systemet, hur vem som tar var på en gata här eller där, det är inte relevant. Utan relevant är det hur striderna går. Har vi en kontaktlinje som är stabil, och skjuter vi artillerield fram och tillbaka? Ja, det gör vi nu inte, utan nu är det man mot man, gata för gata. Och som sagt, situationen lever.
Just det, vad är övriga frontavsnitt? Vad har du för uppdatering där då?
Nu har man ju tagit en massa reserver och övriga trupper, framförallt från Avdivka. Där gjorde ju det att vi tog en hel del land tillbaka på norra flanken. Vi har också gått i centrum av eller mellan flankan har vi också gått fram rakt in i mot den gamla vi kallar den Donbassgränsen, alltså som det var före det här kriget började. Vi börjar närma oss dit, jag tror vi har ett par kilometer kvar. Vi har också siktat oss in på deras de här reserver. Vi är på väg dit. Vi har artilleri och mortal eld på dem. Så det går framåt. Ja, det heter det här stället som vi försöker nu ta dem där, heter Kruta Balka. Och vidare så har man också sänt förstärkningar från Kremlinna ner till Bachmut. Det gör att ryssarna inte har fått någonting till stånd där. Man hade ju en lite framgångar före man tog bort de trupperna. Så det enda hotspotten nu då, som man kan kalla för en riktig hotspot, det är faktiskt Bachmut. Och där har ryssarna nu flest soldater, aktiva soldater.
Finns det någon uppskattning på hur många ryssar befinner sig där i området?
Vi pratar om 45 till 50 000 nu.
Och det är väldigt mycket soldater på en plats. Och ja. Om man kollar på förhållandet till hur de avancerar så är det ju liksom inga imponerande framgångar.
Och nu ska du ta i beaktande också följande att vi har väldigt lite trupper som är i strid där. De flesta trupperna har vi ju i Sloviansk, Siversk, Kramatorsk. Och vi har uppskattningsvis mellan 80 och 100 000 soldater i området, men vi använder bara en bråkdel av det i och med att vi har fördröjningsförsvar utav Bachmut. Och det har också att göra med att man inte ska springa varandras fötter, för det är på ett väldigt litet område som allt det här folket finns. Och att ryssarna har så många där, va? Och då framförallt kring Kromoe, de försöker ju storma det hela tiden med massiva folk. Och det betyder ju att du har en köttkvarn utav dess like. Det ligger liksom kött staplat i på fälterna där, hur mycket som helst.
Ja, alltså kollar man då från början på det här året då, januari, från 1 januari, så har de liksom, man kan ju, om ni som lyssnar på det här nu inte har varit inne och kollat på Deep State Map, men det är nog den här kartan som visar förändringar i kriget, och där kan man längst ner så kan man ändra datum och gå in och kolla hur uppdateringarna har sett ut, och går man då tillbaks till januari och trycker på den här play-knappen så kan man se hur det går då dag för dag, hur man liksom långsamt kryper sig in mot den här stan. Och det enda som har hänt egentligen är väl att man har tagit sig in i stan, man har jämnat den med marken, det är i princip bara pulver kvar, och nu har man liksom tagit sig ut mot vägen då som går in mot Ivanivske, den här vägen som vi pratade om förra gången då, som är väldigt svår att ta. Det man har gjort i Bachmut liksom, och det man kommer att kunna uppnå där, det är väl egentligen ingenting, för det är ju inte ett strategiskt, det är inte ett strategiskt näste. Det är liksom, vad kommer de, om vi säger nu att de tar hela Bachmut, vad gör de sen?
Då blir det tar de Bachmut och kan bekräftas före den 9 maj, så då blir det ju en propaganda utav dess like i 9 maj-paraden i Moskva. Och det är de måste ha. De måste ha någonting att visa hemma publiken på, att nu har vi tagit den efter så hårda strider, så har vi äntligen tagit den.
Och vad vinner man på det då? Man drar tillbaks Ukrainas styrkor och så skickar man dit 15 ton sprängraketer och sen är de borta.
Ja, men försök bli klok på politik.
Ja, nej, för det här är, för mig är det här är syntaxer, och jag förstår inte. För det, jag antar att det är det man gör. Om man drar bort så spränger man allting. Ja, det finns visst. Ju ingenting kvar.
Nej. Men i alla fall, det nu som är väldigt oroande är ju då, om vi återgår lite tillbaka till den Amnesty-rapporten och det här kraven på gräsrotsnivå om att vi måste börja förhandla om fred och att vi måste vara beredda att ge upp land för att få en fred. Jag vill gärna då, för att göra det här mer tydligt, så står vi då en följande situation, att du är en familj, du bor i ett höghus på 6:e våning, du är i strid med din granne som påstår att, säg att ni spelar för mycket hög musik eller någonting. Och så en dag så bestämmer sig den här grannen för att slå in dörren till din lägenhet, kommer och kopierar sovrummet. Nå, vad du gör då är att du försöker ringa polisen, men om du inte får någon hjälp därifrån, då måste du ju börja försvara dig. Jag tror inte många ska börja en förhandling på som säger då grannen, okej, du kan ta sovrummet bara du inte då kommer hit, du får sovrummet. Det här är likaledes.
Ja, då ska vi också ta i beaktande att de 2014 kom in i hallen, tog den med våld och sen byggde en dörr.
Precis, precis. Men det här är ju likadant nu. Vi bad polisen, alltså NATO, om att sätta ett non-fly zone. Och det kom det inte. Ja, det kom då in över och tog stora delar. Och då måste vi ju börja, vi fick ingen hjälp där. Då måste vi ju börja mota dem själv. Mota Olle Grind. Ta dem bort från Kiev och så. Först då när vi börjar visa att vi faktiskt inte tänker låta ryssen komma, då börjar det komma de första vapnena in. Då, typ NLAVs och antitanks.
Gamla grejer som man inte behövde längre.
Ja, precis. Okej, vi fick också en massa Carl Gustav M2. Det är lika, ja. Det är en gammal härlig vapen som alltid fungerar. Så inte så illa är det. Men skulle man ha agerat redan i början, då tror jag att det här slakteriet inte skulle ha varit. Så att då beakta det, kära lyssnare, om ni har den åsikten att vi ska ge upp land. Tänk om du hade dem i hallen och de tog sovrummet och vill ha halva köket. Vill du leva med sånt folk i din lägenhet?
Mm. Exakt, och det där är ju också, det är bra att kolla på hur det gick med Krim. Det var ju inte jättemycket hjälp, eller det var ingen hjälp överhuvudtaget, utan man lät Krim ske. Man lät liksom skyttegravarna i Donbass vara. Och sen har man då hållit på att förhandla nu i många, många, många år med ryssarna. Och under tiden som de satt i förhandlingar så började de smälla civila i byar.
Precis.
Det har bara varit någon form av förhalningsteknik hela tiden. Det här har antagligen bara varit planen hela tiden, att de ska komma dit och ta resten.
Ja.
Men det kan det vara så då att man helt enkelt i NATO och USA gjorde bedömningen att nej, men nu tar de Ukraina. Nu blir det här en del av nu.
Ja visst, CNN, BBC, Fox News, alla basonerar ju det. De sa ju som så att det är inte en fråga om Kiev faller, utan det är en fråga när Kiev faller.
Men hur tänker man då att det här ska få ske i liksom, det är så många saker som jag inte kan förstå i efterhand hur man tänkte, speciellt inte när jag läser dina uppdateringar i det här manuset som jag håller på att bearbeta. Att för dig var det klart hela tiden, som vi sa förra gången, den här, där du visste att det skulle bli liksom de här krigsbrotten. Men att NATO, om de då, om jag förstår det rätt, alltså, skulle de ha infört en no-fly-zon över Ukraina, då skulle inte ryssarna ha kunnat tagit så här mycket som de har tagit.
Nej, och flygplatsbombningen utan Mariupol hade aldrig skett.
Mm. Och det var det som var den största förstörelsen då, att man bombade helt enkelt.
Ja.
Mm. Men nu är ju ryssen i princip, de är helt utslagna när det kommer på vattnet. De försöker inte ens.
Nej, utan nu har man ju börjat förbereda sig för att försvara det vad man har tagit. Till och med, nu hade jag sett en hel del nere i kring Kherson och kring Antonivka-bron på andra sidan, där vi har haft ett så kallat brohuvud som inte har varit brohuvud, men det har haft en betydelsefull del, strategisk del. Och troligtvis nu inom en vecka så kommer vi väl att få lyfta bort den här dimridån där, och vi kan prata fritt om det. Vad det har varit för mening. Men, så det är väl bäst att ännu hålla inne med den tills vi får tillstånd och rapportera lite vad som har skett där. Men det var ett och annat som har skett där som har att göra med att det ska underlätta för en offensiv.
Mm. Och veckan som gick så har ju vi som är från Finland firat veterandagen. Det var då den 27 april. Och då finns ju den här vackra bilden från Treriksröset där man sätter upp den finska flaggan och firar att nu är kriget över. När tror du att Ukraina kommer att få ta en sån bild?
Jag tror fortsättningsvis på att i praktiken så är kriget, de operativa delarna är slut till midsommar. Sen är det upp till politikerna och politikerna i väst på hur mycket de kommer att pressa ryssen till att få ett fredsavtal. Det kan ta ett år, det kan ta två år innan ett riktigt fredsavtal kommer, men striderna är så gott som över till midsommar. Det är min uppfattning.
Mm. Och det får vi verkligen hoppas på. För er som lyssnar på den här podden första gången kan gå in och följa Kenneth om ni inte har kommit ifrån Kenneth. Det vill säga ni kan söka på hans namn på Facebook, Kenneth Gregg, eller så kan ni gå in på länkarna som finns i beskrivningen till den här podden. Där ser ni också en YouTube-kanal där det kommer filmer som Kenneth filmar occasionally. Och så finns det en backup-lista och en lista för Kenneths bok då, e-mail-listor. Vad jag förstår så har du lite äventyr på gång, Kenneth.
Ja, det blir att ta sig ner med lite material, både militärt och humanitärt. Men det ska vi ta då efter jag har varit, för att hålla säkerheten så högt som möjligt. Det finns ju många som gärna skulle se till att det material som jag och också det som Jonas von Maten levererar, många som skulle se till, gärna vill att det inte skulle komma fram. Så därför är det bättre att rapportera det efter att vi har varit på sådana resor.
Så nästa vecka kommer vi att få höra om den resan, utgår jag ifrån.
Absolut.
Super. Då vill jag tacka.
Ännu gärna, för vi har en massa intervjuer som kommer. Och det kommer ju på YouTube, på YouTube-kanalen på Non Grata. Så ju mer ni som prenumererar på den kanalen, desto enklare blir det för oss att få fördelar av YouTube. Så snälla gå in och prenumerera på den kanalen om ni ännu inte har gjort det.
Ja, och ni hittar ju länken också där i beskrivningen. Det är sant det Kenneth säger. Vi behöver komma upp i 1000 prenumeranter för att få monetarisera. Allting som görs nu är ju i princip helt obetalt. Och de intäkterna är sånt som gör att vi får möjlighet att köpa utrustning, bättre ljud, bättre bild. Köpa in tjänster som relaterar till att skapa mera media. Så gå gärna in och prenumerera, för det hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Vi behöver 500 prenumeranter till ungefär, så kommer vi in, eller får vi ansöka till deras annonsprogram, och det hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Så till nästa vecka, Kenneth, stay safe.
Det ska jag göra.
Och till alla er som har lyssnat, jättestort tack för den här veckan.
Tusen tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.